När det värsta händer, den du står nära, den du älskar, tar livet av sig, avslutar sitt liv. Allting tvärbromsar och inget blir sig likt igen. Och från en dag till en annan så har du kanske blivit den som blev kvar. Och vem är du då och vad kan du behöva för hjälp? Välkomna till I verkligheten, en podd från socialtjänsten på Gotland. Jag heter Anna-Sofia Hakeberg och hälsar välkommen till Kristin Center.
Tack.
Hej.
Hej.
Du är psykolog och du har bott länge på Gotland, även om du numera bor på fastlandet. Du är också en av dem som blev kvar, en efterlevande. Vi ska prata om det här idag. Vi ska lite senare också prata med en av Region Gotlands efterlevande lotsar. Men vi börjar med dig, Kristin. Kan du ta oss med tillbaka i tiden? Berätta.
Det var min lillebror Martin som för 10 år sedan tog livet av sig. Martin var då 29 år. Han var en väldigt social person. Kreativ, en riktig konstnärssjäl, väldigt musikalisk, försörjde sig delvis som musiker, men han jobbade också en del extra, var till exempel här på Gotland en sommar och jobbade som skötare i vuxenpsykiatrin. Han var också väldigt energisk, känslosam. Det kunde vara känslostormar åt alla möjliga håll. Han kunde vara väldigt glad, uppvarvad, positiv, men han hade också perioder då han kunde må betydligt sämre, då han var nedstämd, ångestfylld. Det var väldigt mycket liv i Martin. Han var inte så mycket lagom, utan han var mycket.
Mm. Jag ser att det glittrar i ögonen när du pratar om honom. En levnadsglad och livfull person.
Absolut. Han var en sån som man märkte när han kom in i ett sammanhang. Han satt inte tyst i ett hörn. Och det var förstås härligt. Men jag ska ärligt säga att ibland kunde det också bli lite mycket. Det var inte bara enkelt att ha Martin som lillebror. Men absolut, det var väldigt mycket liv och rörelse i och runt Martin.
Mm. Men sen mådde han inte bra. Ni märkte att allt inte stod rätt till.
Ja, under en ganska lång period så skiftade hans mående. Han hade perioder då han mådde bra, i alla fall till synes mådde bra. Men det kom också perioder då han var påtagligt nedstämd, hade ångest, var inte nöjd med sig själv, tvivlade mycket. Och det märktes tydligt. Perioder då han inte klarade av så mycket, då han mest var hemma. Men däremellan så kunde han ju fungera som vem som helst.
Mm. Fick han stöd under den här tiden på något sätt?
Han hade en del kontakter med psykiatrin. En del kontakter som funkade bättre, en del som han inte var lika nöjd med. Men han fick en del hjälp från psykiatrin och precis tiden innan han tog livet av sig så vårdades han också under en period inneliggande i psykiatrin. Inte här på Gotland utan på fastlandet.
Mm. Det var som sagt 10 år sedan. Så jag antar att du minns det som igår och också som att det var 10 år sedan. Att det finns den dubbelheten. Men när den där dagen kom, kan du ta oss med dit?
Det var en tisdag i januari. Jag vaknade som vanligt, skulle gå till jobbet, scrollade Facebook, såg att Martin hade gjort en uppdatering. Det stod kort och gott förlåt och en punkt. Jag stod i hallen och höll på att ta på mig kläder, skulle ta mig till jobbet och jag minns att jag tänkte att det där var väl lite dramatiskt. Att han, jag visste ju att han mådde dåligt, men att det var något dramatiskt i att på det sättet skriva på Facebook. Men det där förlåtet satt ändå lite i mitt bakhuvud under dagen. Vad stod det där för? Och senare på eftermiddagen vid 3-tiden så fick jag ett sms från min mamma som skrev att jag genast skulle ringa hem. Och det är märkligt, men jag förstod vad hon skulle säga. Jag gick in på mitt arbetsrum. I vården har man ju arbetsrum där man kan tända en rödlampa. Jag tände rödlampan, ringde min mamma och fick veta att Martin var död. Och skulle ta mig hem. Det var jättemycket snö. Det hade snöat mycket under dagen också. Och jag skulle cykla hem. Och jag minns att kroppen lydde inte riktigt. Kroppen var så otroligt tung. Benen, det kändes som att jag knappt kunde lyfta dem. Tog mig hem, tog mig ut till stallet. Jag har häst. Och det var det enda jag just då kunde komma på. Att jag ville göra. Ta mig ut till stallet och till hästen. Och väl där så var min enda tanke att jag ska försöka få livet att vara som vanligt. Nu ska jag komma till sans. Jag ska lugna mig så att livet kan bli som vanligt. Jag var förstås i chock. Men jag ville bara fortsätta. Tänkte att det där som har hänt, det angår inte riktigt mig. Det kan inte vara riktigt på riktigt. Tog till och med en ridtur i skogen. För att få göra någonting som kändes normalt.
Hade du flera olika känslor i kroppen på något sätt? Fanns det ilska?
Såklart många olika känslor. Jätteledsen. Jag kände också direkt en hel del skuld och skam. Vilket gjorde att jag ville inte berätta det här för någon. Jag minns att jag ringde till en vän och sa att det här har hänt, men du får inte säga det till någon. Jag vill inte att någon ska veta, som om det här inte skulle kunna komma fram. Men jag vill inte att någon skulle veta, för jag tänkte att då kommer de döma mig eller döma min familj. Jag var också en smula arg eller besviken på min bror. Jag har själv inte barn. Och jag tänkte att min lillebror, han skulle ju skaffa ett gäng barn, som den farmör han var, barnkär också. Och jag skulle ju få vara den där extra föräldern i de här barnens liv. Och nu skulle det inte bli några barnbarn. Så en mix av alla möjliga märkliga eller kanske rimliga tankar och känslor.
Mm. Det där med skuld och skam som du pratade om. Tror du att, att förlora någon som tar sitt liv kontra någon som förlorar någon som dör i en bilolycka eller på något, i någon sjukdom, är det som skiljer att skulden och skammen, att man har de tankarna mer?
Jag tror det. För mig har det i alla fall varit så. Jag tror inte att jag skulle ha haft lika svårt att tala om för andra om jag hade förlorat Martin i en bilolycka eller om han hade fått en cancersjukdom. Trots att jag vet så mycket som jag gör om psykisk sjukdom, om suicid, så finns det fortfarande väldigt mycket stigma, förutfattade meningar. Och jag ville inte att någon skulle veta att Martin hade tagit sitt liv, för jag tänkte att då kommer andra tro att jag har varit en dålig syster och att jag inte har gjort tillräckligt, eller framför allt mina föräldrar. Jag var rädd för att andra skulle tänka att de har varit dåliga föräldrar, att de inte har varit tillräckligt kärleksfulla, tillgängliga. När, från mitt perspektiv, så har mina föräldrar gjort allt. Så för mig så skulle det nog ha varit en skillnad. Jag kan också känna det nu när jag berättar för någon om Martin. Nu har det ju gått en tid, det känns lättare att prata om det, även om det fortfarande kan vara svårt. Jag kan känna som att jag nästan säger någonting lite opassande eller förbjudet när jag talar om att han tog livet av sig. Som att jag säger något som inte riktigt passar in. Jag tror inte jag skulle ha känt på det sättet om man hade dött i cancer.
Att du tänker att det är jobbigt för mottagaren och förhålla sig till det du säger, eller?
Ja, att de kanske inte ska veta hur de ska svara eller att de ska börja få en massa tankar om jaha, vad betyder det? Vad, vad var Martin för person, eller vad levde han i för sammanhang, och hur var föräldrarna. Att man, jag tror att andra får en massa förutfattade meningar och tänker en massa saker.
Mm.
Och att jag också har funderat en hel del på, hade jag kunnat göra mer?
Mm. Och de tankarna förstår man ju är vanliga. Du är också psykolog. Hur tänker du kring det?
Å ena sidan så vill man ju tro att med kunskap, att det är lättare att hantera sådana här situationer, större motgångar. Kanske det är. Det är klart att jag har tillgång till en massa teorier, en massa statistik, en massa exempel på hur det kan vara. Så i någon mån har det kanske varit hjälpsamt, men å andra sidan så har jag nog känt lite mer press på mig. Att ja, men jag som är psykolog, borde inte jag ha kunnat göra mer, se mer, stötta mer? Att det på något sätt blir nästan ett ifrågasättande av min kunskap. Jag vet inte om andra tänker så, men jag har själv brottats med sådana tankar.
Mm.
Borde inte jag som psykolog har kunnat gjort mer, men när det är någon som står en nära så är man ju i första hand närstående.
Mm. Jag har förstått det som att efterlevande till en person som tagit sitt liv, att den kategorin ibland, att man kan märka att det finns en ökad psykisk ohälsa i den gruppen. Också att personer som har varit anhöriga själva tar sitt liv, att det finns sådana exempel också. Vad tänker du om det?
Det kan ju bero på flera olika saker. Vi vet att psykisk sjukdom till viss del är ärftligt. Och är det så att en person har tagit sitt liv på grund av svårare psykisk sjukdom, så kan det i familjen finnas fler som har en sårbarhet eller har en sjukdom och som kan göra att någon har en högre risk att ta livet av sig. Men det kan ju också handla om att man ser det som en utväg. Om någon i ens närhet har tagit livet av sig och man själv hamnar i en tuff situation, att plötsligt har det blivit en möjlig utväg, en möjlig lösning på problemen. Och är det någon som står en väldigt nära, så kanske man börjar tänka mer att ja, det gick ju för min bror. Det kanske är en lösning för mig också.
Mm. Och där kommer det ju då in, kommer man in på det här att den som är efterlevande också behöver stöd. Vad kände du att du behövde för stöd?
De första veckorna var det faktiskt väldigt praktiskt stöd. Jag orkade inte laga mat, jag var inte intresserad av att äta. Jag hade fullt sjå med att bara vara. Så där behövde jag stöd av vänner att ta med mig på saker som gjorde att jag fick struktur på min vardag. Att jag åt frukost, att jag kom ut och rörde på mig. Att jag fick lite vardag. Att jag också hade ett behov av att få vara ledsen, få prata, få älta. Men jag hade också ett behov av att få vara vanlig. För en vecka efter att Martin hade dött, jag hade varit på fastlandet och träffat familjen och sagt farväl till Martin. Och så var jag tillbaka på Gotland och så var jag i stallet med en av mina närmsta vänner här. Och jag tyckte det var svårt. Hur ska jag vara nu? Får jag vara glad eller ska jag gå runt och se ledsen ut hela tiden? Hur är man när man är efterlevande, när man är sörjande? Och vi skulle gå till ridhuset med våra hästar och löshoppa, vilket jag tycker är jätteroligt.
Mm.
Och då säger min kompis, Kristin, nu förstår jag att det här måste vara väldigt knepigt för dig. Här går vi som om ingenting har hänt, som vi alltid har gjort. Och jag vet att du tycker att det är roligt att gå till ridhuset, och det är okej. Du får vara glad, för jag vet att du också är ledsen. Du behöver inte bevisa det för mig, utan det är okej att du också är glad. Och det var otroligt viktigt för mig att också få vara vanlig, att inte bara vara ledsen hela tiden. Så det är också ett viktigt stöd, att få hjälp att göra vardagliga saker. Så få älta, få skratta och praktiskt få hjälp att äta och sova.
Behövde du och fick du någon professionell hjälp i det här?
Nej, jag sökte ingen professionell hjälp och jag vet inte hur mycket professionell hjälp jag hade behövt. Nu hade jag fördelen och förmånen att ha väldigt många bra människor runt mig som hjälpte mig på olika sätt. Jag hade en kompis som tog med mig och simmade så att jag blev lite fysiskt trött. Och jag hade, som jag nyss berättade, en kompis som tog med mig på hästutflykter. Och jag hade en vän som bjöd hem mig så att jag bara kunde ligga på soffan och stirra och dricka te. Jag hade flera bra personer runt mig som såg mig och som stöttade mig. Vi har också kunnat prata mycket i min familj. Det har inte bara varit enkelt, för där har jag också känt ibland att jag blir som en representant för psykiatrin. Men vi har ändå kunnat prata en hel del. Så är det inte i alla familjer. Det kan ju vara så att familjen redan innan är splittrad eller det väcker så mycket känslor så att det inte är möjligt att prata. Mm. Men jag fick ganska mycket gott stöd av personer i min närmsta krets, vilket jag är jättetacksam för.
Mm. Du har redan, tycker jag, gett många kloka, delat med dig kloka tankar och insikter. Men om du skulle vända dig till någon som är där, du, när det precis har hänt, som är i den fasen, i det skedet just nu, vad skulle du säga till den personen då?
Inledningsvis så handlar det väldigt mycket om att faktiskt stå ut. Det är inte så att det blir så mycket lättare sen, men man lär sig faktiskt att leva med sorgen. Det är klart att det fortfarande finns kvar. Jag tänker på min lillebror varje dag och jag blir fortfarande ledsen när jag tänker på honom i vissa sammanhang. Men det blir ändå lite lättare med tiden att leva med sorgen. Så har det i alla fall varit för mig. Jag har också hittat ett sätt att acceptera, inte gilla. För jag skulle inget hellre vilja än att Martin hade fått leva, att vi hade kunnat fortsätta och umgås, lära känna varann än mer som vuxna personer. Men jag har ändå lärt mig att acceptera att det är så här. Men det är klart att det kunde jag inte i början. De första veckorna, månaderna, då var det tuffare. Men man tar sig igenom det, för man har inget val. Och var inte rädd för att prata med andra. För det är också någonting som jag har märkt. Att de gånger som jag vågar prata om min lillebror, väldigt många människor har egna erfarenheter. Att någon i deras närhet eller någon som de på avstånd känner har liknande erfarenheter. Och det brukar vara väldigt förlösande när man kan prata om svåra saker.
Mm. Prata är mycket av nyckeln. När du tänker på din bror idag, vad tänker du då?
Det är klart att jag önskar att han hade fått leva. Att han hade fått leva och vara den där glada personen. Han bodde framför allt som vuxen i Västerås, där jag just nu också bor. Mm. Vilket väcker väldigt många minnen och framförallt då förstås positiva minnen. Och jag försöker att framför allt bevara de positiva minnena. Komma ihåg allt ifrån roliga stunder till så dråpliga stunder. Alltså också få skratta åt saker som man kunde ha gjort. Som, ja, tokiga saker. Mindre genomtänkta saker. Så oftast när jag tänker på honom så gör jag ju det med värme. Och jag tänker på honom som en person som fortfarande på sätt och vis finns. Men sen blir det ju också mer påtagligt att han inte finns. I Västerås finns också hans grav. Så när jag nu bor närmare så har jag varit där oftare. Han finns inte där. Men det blir en väldigt fysisk påminnelse om att han inte finns. Men oftast när jag tänker på Martin så gör jag det med varma känslor. Fina minnen.
Tack så jättemycket, Kristin Center, för att du delade med dig av din berättelse och dina tankar. Vi ska nu prata med en av Region Gotlands efterlevande lotsar. Vi har med oss Therese Funk. Hej!
Hej!
Ja, men du är en lots och den här funktionen, den är ganska ny, eller hur?
Mm, den är ny sedan 1 februari 2023.
Mm. Och varför blev det så att Region Gotland bestämde sig för att vi behöver efterlevande lotsar?
Det är en del i det förebyggande arbetet gällande psykisk ohälsa. Man vet att risken är högre att ta sitt liv om man har en närstående som har gjort det.
Så man har sett att den här gruppen behöver har lättare, eller man ska säga, för att drabbas av samma problem.
Mm.
Och därför vill man fånga de här människorna.
Precis, självmordsrisken ökar för efterlevande.
Mm. Mm.
Och därför så har man den här funktionen då.
Mm. Mm. Och vad gör då en efterlevande lots?
Mm. Vårt uppdrag är att lyssna in den efterlevandes situation och bekräfta den efterlevandes känslor och upplevelser med mänskliga samtal. Vi informerar också om vanliga reaktioner som kan föreligga när man har någon som har tagit sitt liv i sin närhet. Då.
Vad kan det vara för reaktioner?
Ja, det kan vara att man kan känna att man är arg på den här personen eller arg på vården kanske. Man kan känna tomhet, skuld, skam.
Det var ju Kristin inne på lite innan, just det här med skuld och skam och så.
Mm. Det är inte helt ovanligt att man känner så. Mm.
Och hur går det till det här? Ni träffas?
Mm. Vi får då en signal om att en person vill ha en kontakt med oss. Och det kan vi få till exempel via en e-tjänst från polisen. Eller från vården.
Du menar att polisen kontaktar er?
Precis. Mm. Polisen har då varit i kontakt med efterlevande och erbjuda den här funktionen eller den här möjligheten att få träffa oss. Och då lämnar den en e-tjänst till oss som vi får en information om att det är en individ som vill ha kontakt och vi kontaktar. Och då pratar vi med personen och försöker följa den här personen under ett års tid. Och under det här året så ser det ju väldigt olika ut. Det kan vara telefonsamtal, det kan vara fysiska samtal. Och där vi till en början lyssnar in personen och möter den där den är. Och sen försöker vi också uppmuntra personen att våga prata med sin omgivning om vad den har varit med om. Så att nätverket vet om, så att de kan finnas där som ett stöd och slut upp kring personen.
Så man inte känner sig ensam i det här, utan att man alltid har...
Precis.
Mm.
Mm. Och vi försöker också uppmuntra personerna att berätta för sin arbetsgivare eller liknande. Om man går i skolan eller sin klass eller så vidare. För har man en arbetsplats där man kan få komma och gå lite under en tid, så är det väldigt bra. Mm. Det är ju inte alla arbetsplatser som ser ut så, men har man det så är det väldigt bra. Eller man kan få gå hem när man känner sig trött eller få gå undan. För sorgen kan ju bara komma över en ibland, och då kan det få vara skönt att få ha möjligheten att gå undan.
Så ni lotsar under det första året, och ja, vad ska man tänka på? Och sen också att ni pratar och träffas och pratar. Om man behöver ännu mer stöd, vad gör man då?
Mm. Vi lotsar under det här året, och lotsningen, eller vad man nu ska, det kan ju vara att personen känner att den funderar väldigt mycket på vad var det som hände, hur gick det till och så vidare. Då kan vi försöka lotsa personen vidare till polisen igen för att se deras rapporter, eller till sjukvården om det finns journaler. För man kan ha ett behov av att lägga pusslet lite grann. Vad har hänt och hur har det gått till och så vidare. Så det kan vara en del att vi liksom lotsar åt det hållet. Det kan också vara att om personen mår väldigt dåligt, att vi känner att den här personen kanske behöver en sjukskrivning eller behöva möta en psykolog, att det är mycket att bearbeta. Då lotsar vi vidare till sjukvården.
Mm. Hur upplever du att det är att jobba med det här?
Jag upplever att det är givande. Det är fint att regionen har den här funktionen, för jag tror att den kommer göra stor nytta. Det kommer såklart vara svårt och tungt också.
Mm. Mm. Men om man då behöver komma i kontakt med er, hur gör man då?
Mm, då kan man antingen gå in på Region Gotlands hemsida och söka på efterlevande lots. Så kommer man komma till en sida där det finns information om hur du kontaktar oss. Man kan också ringa till Region Gotlands växel och be om att få komma i kontakt med en efterlevande lots. Så sända de det vidare helt enkelt. Mm.
Och då är det, visst är det 0498 26 90 00 ja. Som är telefonnumret.
Det stämmer bra.
Och Gotlands Region Gotlands hemsida är ju gotland.se. Ja, men vad bra. Då vet vi lite mer hur man kommer i kontakt med efterlevande lotsen också.
Mm.
Jag tror att vi har kommit till slutet på den här podden nu. Så jag vill egentligen bara tacka dig, Therese Funk som är efterlevande lots, och Kristin Center som har varit med och berättat sin historia. Och du som har lyssnat, du har lyssnat på I verkligheten som är en podd från Socialförvaltningen på Gotland. Och du hittar den här podden och alla våra program på gotland.se/iverkligheten eller där poddar finns.